Det är mycket fantastiskt. En riktig njutning att få lyssna på det där. Ja, Johan heter jag. Och Kjell sa, ja, nu ska vi testa en rookie. Men jag är inte helt rookie på det här att dela Guds ord. Jag brukar passa på när jag får tillfälle och chans lite grann överallt. Vilket jag tycker är väldigt roligt faktiskt. Nu ska jag då fick jag ett ämne till och med så här innan, och det är ju lite spännande. Och det heter Jesus som försonare. Och jag ska börja med att jag ska läsa innantill i Bibeln, och jag läser en bok som heter Handbok för livet. En lite annorlunda översättning. Så om vi kan få den texten här uppe, men nu är det ju kanske inte just den översättningen som jag har. Hur som helst, så jag är med i en MC-klubb i Odensbacken, heter Network. Där dyker in alla möjliga människor. Och då brukar jag ibland dela Guds ordet där. Och brukar säga så, jag har en bok som heter Handbok för livet. Det borde väl alla ha. Förstå bra, en bok som det står precis hur man ska göra i livet. Och det är ju faktiskt det handlar om. Det finns allt i den här. Och nu ska vi då prata om Jesus som försonare. Och då läser jag i den här översättningen som jag har. Jag började läsa en handbok för livet för att jag tyckte att det var lite tråkigt att läsa Bibeln. Och jag bara, den stod där och dammade och jag tyckte att det var lite småtråkigt. Så tänkte jag, måste ju hitta någonting som kör att det blir lite roligare att läsa. Så tänkte jag läsa någonting som är skoj. Så jag började läsa och fick tag på den här översättningen som heter Handbok för livet. Och då finns det små minipredikningar under texten också som är väldigt bra. Och då läser jag innantill från Andra Korinthierbrevet 5:18. Detta nya liv som kommer från Gud, som försonade oss med sig själv och gjorde oss till sina vänner genom det Jesus gjorde. Han gav mig uppdraget att berätta om denna försoning. Ja, genom det som Jesus gjorde förlät Gud människorna deras synder och försonade hela mänskligheten med sig själv. Och detta budskap om försoning har han gett mig i uppdrag att sprida till andra. Jag är alltså en representant för Jesus, och Gud vädjar till människor genom mig. Som en kristi språkrör så ber om, acceptera Guds erbjudande och bli hans vänner. Jag tänker på en berättelse som hände nu här i torsdags på MC-klubben. Så kommer det en kille, ung grabb, och han har köpt en ny motorcykel. Den är på 2,5 liters motor. Det är som en bil alltså. Och över 200 hästkrafter på motorcykelns bakhjul. Och han säger, ja, första året kommer jag ha respekt för den här. Andra året är risk att jag kör ihjäl mig. Och det, när han kommer till oss, då tänker jag så här, det är ett upplägg. Och då tog jag det och sa, ja, men om du nu tänker köra ihjäl dig, så se till att du är klart med din skapare. Nej, jag tar chansen. Och jag bara, men är inte det ganska osmart? Om du nu kör ihjäl dig, då har du ju inte chansen. Det tar ju en sekund, så är livet slut. Då har du ju liksom passat på nu, och så gör du klart med Gud. Så att allting är färdigt. Så du vet vart du landar. Du kommer till himmelen. Nej. Nej. Ja, vad ska man göra? Vad ska man göra? Jag kommer ett erbjudande. Men då kommer vi tillbaka till dagens text. Det är alltså Jesus som försonare. Vårt uppdrag, fräls hela världen. Och då kan man ibland baxna inför den uppgiften och tänka, det här är ju inte möjligt. Hur ska vi klara av det här? Hur ska vi göra? När man får sådana här svar som den här unge mannen gav mig. Nej, jag tar min chans. Och då kan man först tänka så här då. Det här ordet försonare. Vad betyder det? Vad betyder försoning? Tänk på då ett förhållande. När under tid byggs upp irritation och ni går runt och retar på varandras sätt att vara, och till slut så blir det en urladdning. Och det som ni borde ha rätt ut för länge sedan kommer upp till ytan. Och där mitt i detta kaos, då är ju kärleken helt avgörande. Det är kärleken som gör att jag mitt i det här jobbiga vill upprätta relationen med min fru. Till vilket pris som helst. Jag älskar ju min fru. Jag vill ju att vi ska ha det bra tillsammans. Hon och jag. Vi ska leva ett gott liv. Och det var det Jesus gjorde när han betalade med sitt liv. För att jag skulle få ett gott förhållande med Gud. Han gav sitt liv. Det är det som är försoning. Han försonade Gud med mig. Han betalade med sitt eget liv för att jag skulle få en rätt relation med Gud. Och du och jag som har upplevt den här försoningen, vi har blivit frälsta. Frälsta från vad då, kan man fråga. Ja, Guds ord säger att det finns två riken. Det är inte så att jag chansar. Vi får se vart jag landar. Nej, du gör klart det här redan nu i det här livet. Vi tar ett beslut. Vi väljer av våra fria vilja. Vill jag tillhöra Jesus som har köpt mig för att kunna komma in i himmelriket, då får jag nyckeln rakt in i himmelen. Och gör jag inte det så går jag för evigt förlorad. Och det är det här som är frälsningsbudskapet. Det finns någon som har betalt priset för varenda människa på den här jorden. Och jag förtjänar inte det, utan det är en gåva. Hur ska vi då förhålla oss till vår omvärld? Ibland när vi läser tidningar och ser på tv och lyssnar på radio så blir det lätt att vi uppfattar att den här världen verkar klara sig utan Gud. Den snurrar vidare. Dagarna kommer och dagarna går. Allt är sig likt sen tidens skapelse. Men jag då, som är frälst och tror på Jesus, jag tar ju in saker som inte riktigt, det skorrar lite grann. Och ibland verkar det som att, ska man säga, det är en sorts galenskap som verkar kommit över världen. Jag hade en annan MC-kompis som inte heller är frälst. Och han sa så här, det känns som hela världen håller på och kantrar. Och jag bara, you got it man, det är så rätt. Hela världen håller på och tippar över kanten på något sätt. Och då kan vi då förfasa oss över det här. Vad är det som sker? Åh, vad otäckt. Vi börjar peka finger åt människor som gör fel. Vi knyter näven i fickan. Vi kan få ångest och vi kan dras med i den här malströmmen som går neråt och allting känns bara mörkt. Och det känns som att, nej, jag kryper ner i ett mörkt hål och gömmer mig. Jag drar täcket över huvudet och hoppas att Jesus kommer tillbaka och hämtar mig snart. Eller är det våran bästa tid som är nu? Är det våran bästa tid som är nu? Och det är det faktiskt. För om det är någon gång som människor behöver höra att det finns hopp, att det finns försoning, att det finns upprättelse, att det finns någonting mer än det här politiska dravlet och det här att vi ska rädda världen. Du kära älskade människa, det går inte att rädda världen. För världen är dömd på grund av synden. Människan kan inte rädda världen. Det är Gud som räddar världen. Och han sände sin son Jesus för att rädda världen. Det är syndens fel att det ser ut som det gör i världen. Så mänskligheten behöver höra, du är försonad med Gud. Trots dina tillkortakommanden, trots din ångest, trots din synd. Och då kommer vi till dig och mig. Vad är vi? Vad är jag? Jo, du är en ambassadör för himmelriket. För konungariket himmelen kommer du in på varje plats där du går. Så är du en ambassadör för konungariket himmelen. Och som ambassadör har du rättigheter. Du har rättighet att erbjuda evigt liv till människor. Du kan säga så här, du min vän, Det finns en väg som leder rakt in i himlen och jag har svaret. Jag har fått svaret av Jesus. Han har gett mig ett uppdrag att dela det här med dig. Om du vill. Om du vill. Och det är alltid viljan. Och det där är en gudomlig princip. Det här med viljan. Den fanns redan i Edens lustgård där. Jag vill att ni lyder mig, sa Gud. Och jag vill inte att ni äter av kunskapens träd på gott och ont. Men de var olydiga och ville inte följa. Så när du tror på det här, att du är frälst, du har tagit emot Jesus, du har fått en nyckel in i himmelriket, så är det så att var frimodig. Dela fritt ut den här oerhörda gåvan som du har fått, att du kan bli försonad med Gud genom Jesus. Och då kan man tänka så här, ja, men jag vågar inte. Tänk om jag säger fel. Då kommer de skratta åt mig. Vad ska de tycka och tänka om mig när de upptäcker att jag är kristen? Ja, jag kommer ju få stå till svars för hela kristenhetens fel och misstag genom årtusenden. Ja, det räcker ju nämna korsriddarna. Så, ja, du vet ju, det kommer vara kört. Jag har inte en chans. Vad kom först? Hönat eller ägget? Och jag vill ju behålla mina vänner, det vill säga jag vill ju inte vittna om Jesus. Allt det här har jag råkat ut för. Alltihopa det här har jag råkat ut för. Jag har hört det här med hönan och ägget och jag har hört om korsriddarna och tänk om jag säger fel och så vidare och så vidare. Alltihopa här har jag gått igenom flera gånger, hundratals gånger. På något sätt så blir jag lite slipad. Allt eftersom tiden går så hittar jag för att den helige ande som ni känner till, han hjälper mig när jag står där och får de här tillbaka ursäkterna för att jag inte vill följa Gud. Så står det att vi ska ju ge alla svar. Och då är det väldigt viktigt när vi ger svar att vi ger utifrån kärlek. Att vi älskar den vi pratar med. Inte så att vi pekar finger. Inte så att vi, ja du och så vidare. Va? Utan det är för att jag har ju varit precis likadan. Jag har ju själv stått på den sidan och kastat tillbaka. Men jag har ju fått nåden att få bli frälst och ta emot Jesus. Så dina vänner, de vet redan att du är kristen. Så att det här att behålla sina vänner och inte vittna om Jesus för man vill behålla dem, det är liksom inte så bra. För att de undrar när det, nämligen så här, är det någonting att ha det här? Är det någonting att hålla i när det stormar i livet? Är det värt någonting för dig? Den här kristna tron som vi vet att du har fast du inte vill berätta. Alla har läst av det redan. De känner dig. De vet ju det. Ja, han eller hon är ju faktiskt kristen. Men är det värt någonting? Är det någonting att satsa sitt liv på? Ja. Och då ska vi gå till nästa bibelställe här. Matteus 9:37 kan jag få upp det på skärmen. Och då säger Jesus så här. Skörden är stor, men arbetarna är få, sa han till sina efterföljare. Det är ju så här att vi är inte så många som tror på Jesus från hjärtat. Vi är inte så många. Därför är du extremt värdefull för Gud. Man kan säga ungefär som Blues Brothers, som ni sett den filmen. We are on a mission from God, we can't fail. Vi har ett uppdrag från Gud. Vi kan bara inte misslyckas. Det är ju helt omöjligt, för Gud är på vår sida. Så om du står upp för Jesus och du får stå ut för hyckleri och att de talar illa om det, så här, så tänk på det att ja, men Jesus fick råka ut för samma sak. De tyckte illa om honom också. Men det är värt det. Det är värt att betala priset för att det vi har att erbjuda är det bästa som finns. Det är det bästa som finns. Det är räddningen för mänskligheten. Det är det här som varenda människa längtar efter. Hitta friden. Så de inte behöver jaga. Hitta en tro att bygga sitt liv på. Ett fäste, ett fundament. Och man kan ju tycka då, man pratar med unga grabbar och säger, ja, men jag tar min chans. Alltså jag blev liksom så här illa berörd när jag tänkte det. Men gode Gud, tänk om man kör ihjäl sig. Tänk om man kör ihjäl sig. Och så går han till helvetet. Det är vad Guds ordet säger. Oh. Mitt hjärta blöder. Men, och det är därför som det är så viktigt att du och jag, vi tar varje tillfälle. Stå upp i tid och otid, säger Guds ordet. Jesaja 6 och 1 kan vi ta upp. Nej, nu sa jag fel. Jesaja 6 och 8 ska det vara. Ursäkta, då ber du ursäkt, mannen. Sedan hörde jag Herren fråga, vem ska jag sända som budbärare till mitt folk? Vem vill gå? Då sa Jesaja så här, Herre, jag vill. Jag vill. Sänd mig. Och det är precis det här som Gud efterlängtar. Det är din vilja. För han tränger sig inte på. Likadant som den här unge grabben. Gud tränger sig inte på honom. Jag tänkte det när han sa så här, jag tar min chans. Då skulle jag kunna ha liksom tjafsat vidare liksom och liksom bara dit, 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 dit. Men jag tänkte som så, nej. Jag har presenterat ett erbjudande. Det är som en present. Här får du en present av mig. Vill du ha den? Det är fint papper och det är ett snyggt snöre man kan dra bort. Och inuti får du det om du vill ha det. Nej, tack. Jag vill inte ha presenten. Okej. Okay. Då står den kvar här. För erbjudandet kvarstår. Men vill man inte, står man emot Gud och säger, jag vill inte ha med det att göra. Okej. Okay. Jag är en budbärare från Jesus. Jag är en representant. Jag står upp för Jesus. Och en del tycker inte om det. Men jag tänker inte böja mig. Jag tänker inte det. För jag hittar svaret. Han har gett mig friden. Han har gett mig glädjen. Det är värt allt. Det här är det bästa jag vet. Jag älskar att dela Guds ordet. Det är ljuvligt och underbart. Och då är det så här att känner du ett stort motstånd i dig själv? Jag vill inte! Jag vill inte vittna om Jesus. Och kan jag säga så här? Ja, det vill inte jag heller. Men jag fick ju nöd i mitt hjärta. Och så sa jag till Gud till slut. Gud, jag vill inte. Ge mig vilja. Och så gjorde han det. Så gav han mig vilja. Gud, jag vill inte läsa Bibeln, men ge mig vilja att läsa Bibeln. Och så gjorde han det. Och jag kommer så väl ihåg när jag hade bett en bön. Så kom jag fram till mamma och pappa, jag var tonåring, bodde hemma. Och så hade jag Bibeln. Har ni sett vad jag har hittat här i Bibeln? Kolla, det står så här. Det bara, wow. Och de var, ja visst, jo, det har alltid stått där. Ja, men ser ni vad som står? Det är fantastiskt. Den upplevelsen att ordet blir levande. Och hjälparen, den helige ande, är min hjälpare. Han vill vara med dig när du vittnar om Jesus. Han vill vara med dig när du läser Guds ordet. Han vill om du vill. Du kan själv få vara med. Ska vi ta bredda blad här. Du kan själv få vara med att få be för sjuka. Du kan själv vara med att få vittna. Du kan själv vara med och dela Guds ordet om du vill. Och jag säger, det är fantastiskt. Jag brukar säga ibland, jag och Maria pratar väldigt mycket. Och Maria är duktig på att lyssna. Och vi brukar prata om det här ibland. När jag blir gammal har jag sagt, då vill jag ha någonting på ålderdomshemmet att berätta. Då vill jag sitta där bland gubbarna och tanterna och berätta, vet ni vad? Då när jag var ute i djungeln så gjorde jag det här. Eller när jag körde motorcykel så berättade jag om det där. Och när jag fick be för den där personen så var de helade. Och när han som var förlamade bägge benen som vi bad för, och han var helad och stod upp och gick igen. Det vill jag vara med om när jag blir pensionär och sitter på ålderdomshemmet och berättar för gubbarna och tanterna. Det tycker jag känns wow, kul. Så när du berättar om Jesus, se till att du har roligt. Ha det kul. För det är kul. Det är roligt. Det är inte farligt att berätta om Jesus. Jo, lite farligt är det. Det var faktiskt till och med så att jag brukar normalt inte gå ut och argumentera på internet. Men så var det en kille i en annan MC-klubb som la upp en sak. Och så råkade jag läsa det och det var helt tok. För han skrev om kristen tro och så var det helt jättegalet. Och jag tänkte, det kan jag ju bara inte tillåta. Ja, men ofrälst människa skriver om kristna tron och så var det helt pucko. Så jag gav mig in och så rättade jag till det hela ett grann utifrån Guds ordet. Och då var det någon annan som högg som en kobra på det här och skrev jättemycket. Och så svarade jag den ganska kort att nej, men Guds ordet säger så här. Och då skrev han liksom det gick som inte, och då la jag ner det där och bara nej, jag släpper det. Och så kommer den killen till våran MC-klubb. Så hejar jag på honom. Och istället för att heja på mig, då sa han så här, ska du ha en käftsmäll, sa han. Nej, sa han, men du kan få en kram. Så kramar jag honom. Så att ibland så svider det till hos människor. Och det kan hetta till. Och det är en risk man får ta. Men det är värt det. Det blir ju en spännande historia att berätta för er till exempel. Och sen vid ett annat tillfälle så var det den här mannen som sa att han tyckte hela världen höll på att tippa. Han var på våran klubb och så hade han skadat handen. Han jobbade som svetsare, han hade skadat armen. Han hade inlindat så här. Och så var han ute i våran verkstad där vi mekar. Och så stod vi och pratade om motorcyklar som vi brukar göra. Och så sa, kan jag få be för dig? Jaha, det får du göra. Tog hans hand och sa, tack Jesus för att du helar och upprättar hans hand i Jesu namn. Gör någonting du inte kunde göra förut, säger han. Bara, det blev ju bra. Ja, det blev bra. Så överraska dig själv med att fråga, får jag be för dig? Och du ska bli förvånad över hur många som kommer säga, ja, det får du. Och ibland så ser ju jag resultat direkt. Men ibland ser jag inga resultat. Och då får man ju välja att, ja men nu tror jag på Gud. För jag är en representant för himmelriket, eller konungariket, himmelen. Och då får jag välja att tro att Gud är stor. Att Gud förmår att stå för sitt ord. Så det är en typ av utmaning kan jag säga, både mot mig själv, men också en utmaning egentligen är det ju inte en utmaning för Gud, utan jag säger bara så här: Gud, du får ju faktiskt stå för det du säger i ditt ord. Om jag lägger händerna på de sjuka, så är det ju inte jag som gör dem friska, det är ju faktiskt du, Gud. Så du får bevisa nu att du är sann. Det är så det funkar. Och därför så kan ju jag vara extremt frimodig. Eller hur? För det är inte mitt ansvar. Det är faktiskt Guds ansvar. Sant? Ja. Så om jag frimodigt går ut och ber för en som är sjuk och säger så här: Jesus vill bota dig. Och så lägger jag händerna på och så ber jag för den. Och följer Guds ordet, vad Guds ord säger. För den säger det: lägg händerna på sjuka och jag ska göra dem friska. Så väljer jag att bara tro på Gud. Och det måste jag veta om ett annat tillfälle. Då var jag på en fest hemma hos en kompis som fyllde år. Och in kommer grannen och storgråter damen. Och vi frågar: vad är det som har hänt? Ja, min sambo. De ska amputera bägge benen på honom imorgon. Och vi bara... Och då var det en kristen fest det här. Det var ju som kristna kompisar. Då sa man: men ta med honom hit in så kan vi få be för honom. Och så kommer han in, stapplar in. Och så frågar han: vad har hänt? Och så visar han upp sina ben. Och då är de alldeles svarta. Fötterna är som... ja. Som den här mikrofonen ungefär. Och naglarna ser ut som små vita löv som satt fast längst ut. Stora gropar i benen. Och så sa vi: tror på Jesus här inne. Kan vi få be för dig? Ja, det vill jag att ni gör. Du kan sitta här. Sitt på den här stolen. Vad vill du att vi ska be för först? Ja, jag ber att ni ska att jag får tillbaka min känsel. Och jag tänkte, jag skulle ju sagt att jag skulle be för benen på en gång, tänkte jag. Men han vill ha tillbaka sin känsel. Och jag bara: jag har ingen känsel. Nej, jag ramlade från en byggställning för, var det 15 eller 20 år sedan. Och slog i ryggen och tappade känseln i benen. Så att jag kan gå runt hemma och skära upp fötterna. Jag ser, känner ingenting. Liksom det bara sådär. Ja, okej. Ja. Så vi... Och då sa jag åt några andra, stod ner: men nu ska vi be för den här mannen. Kom nu, så ber vi. Så la vi händerna på hans ben och bara en enkel bön: Jesus, vi ber att den här mannen ska få tillbaka sin känsel. Och så började hans ben skaka. Så här: vad är det som händer? Vad är det som händer? Sa han. Jag känner era händer. Då fick han tillbaka känseln. Och då sa jag: men nu är det väl bra läge att be för dina ben som slipper amputera bort dem här. Ja. Och så bad vi för hans ben. Såg inte någonting. Såg ingen skillnad. Såg precis likadana ut. Och så sa jag: ja, men tack Jesus. Nu tror vi på Gud. Och så väljer vi att, ja, men nu går du hem. Lägger och sover. Och så tror vi att Jesus har botat dig. Och så går du till sjukhuset imorgon och visar upp dig. Kan vi vara överens om det? Jaha, kan vi vara överens om. Bra. Okej. Okay. Ja, och så gick det säkert 2 månader. Och så möter jag honom komma gåendes. Nej men, hej, sa jag. Jag ser att du har benen kvar. Jaha, sa han. Men vad hände då? Ja, men jag kom till sjukhuset och visade upp mina ben. De var ju friska. Och läkaren sa: men vad har hänt? Ja, jag mötte några som trodde på Jesus, sa han då. Ja, och då sa jag: men är det inte läge nu att du tar emot Jesus? Nej, det vill jag inte. Nej, okej. Okay. Och det får man ju respektera. Och då tänkte jag så här, efteråt tänkte jag så här: men när man får sånt här otroligt starkt bevis på att Gud verkligen existerar, då skulle det inte vara så svårt. Men nej, det sitter inte där. Det sitter inte i beviset på sätt och vis, utan det är någonting här, eller ja, där kanske. Men hur som helst, vi hade gjort det Guds ordet sa. Och just de här miraklerna, det är ju fantastiskt att man får vara med om det här. Det är ju underbart och det är så roligt, uppmuntrande och så stärkande för vår egen tro Och framförallt så för den som får vara med om miraklet. Det är jättehärligt. Och då ska jag komma tillbaka till det som... Vill du själv vara med om det här? Vill du själv vittna? Vill du se bönesvar? Vill du uppleva det här? Ja, då behöver du själv gå ut. Då behöver du själv göra de sakerna Jesus sa till att vi skulle göra. Du behöver lägga händerna på de sjuka. Du behöver fråga den här frågan. Kan jag få be för dig? Att våga. Och känner bara, nej. Ja, men be till Gud då. Om hjälp. Han vill ju hjälpa oss. Han har ju sagt, han heter ju till och med hjälparen, den helige ande. Han vill hjälpa oss. Så försoningens uppdrag är det finaste som Gud har lagt i bräckliga människors händer att förvalta. För du och jag är ganska bräckliga. Vi är ju inte perfekta på något sätt. Det är ju inte så att jag är en speciellt fin och god människa som gör att jag får vara med om det här. Nej, utan det är Guds nåd. För det är han som har gjort allting. Och du kan också vara med om precis samma saker. Det enda Gud frågar efter, vill du? Vill du vara med om det här? Då kommer han, hela himlen kommer backa upp och kommer säga, ja, den här personen svarar, jag vill. Precis som Jesaja här. Vem ska jag sända till mitt folk? Vem vill gå? Herre, jag vill gå. Sänd mig. Använd mig. Och då måste jag våga första steget. Att ställa frågan, kan jag få be för dig? Mm. Och då kommer vi till Uppenbarelseboken 22:12. Se, säger Jesus, jag kommer snart och jag har med mig lön till var och en. Och den ska delas ut efter dennes gärningar. Så att det finns till och med en lön att få ut. Och det är så att du har fått en gåva. Du har fått ett pund att förvalta. Gräv inte ner den här gåvan du har fått. Du har ju tagit emot Jesus. Dela den gåvan med andra människor. Då förvaltar du ditt pund. Då är du en representant för himmelriket, konungariket. Och det är det roligaste som finns. Det är väldigt kul alltså. Det här är väldigt, väldigt roligt. Så, och det finns ju egentligen ingenting att vänta på, utan det är bara att börja så snart du kan. Det blir tillfälle. Yes. Ja. Tack för att ni har lyssnat.